lyssnar på Webradio Areton.
Kämpar du mot ditt förflutna? Försöker du fly från smärta och sorg? Eller kan du se alla händelser i ditt liv som gåvor? Mitt namn är Gunnar Sarik och ämnet idag kommer att handla om skrivandet. Skrivandet som ett sätt att försöka förstå sig själv och sina svåra känslor. När skrivandet nästan blir ett behov. Det kommer också handla om smärtan ur ett kanske lite annorlunda perspektiv. Ett perspektiv där smärtan, både den fysiska och den psykisk-mentala, kan bli något positivt i ditt liv. Som sparringpartner och kanske också som guide och coach. För jag tror att oavsett om händelserna i livet varit smärtsamma, traumatiska eller glädjerika så finns det en lärdom. Om jag väljer att se det så. Det är min erfarenhet. Och med den tanken får ju allt som händer en mening. Så välkommen att dela en liten del av mitt livs resa. Det här är en resa från flykt till accepterande och slutligen till större medvetenhet. Och faktiskt också till ett liv i harmoni. Mestadels. Ett liv där smärtan haft och fortfarande har en funktion att fylla. En sommardag i slutet av 50-talet hände något som var så traumatiskt att jag lyckades förtränga händelsen totalt i hela 50 år. Men trots att jag under större delen av mitt liv inte mindes kom det att påverka mig i min relation till mig själv och till min omgivning. Som ett litet gruskorn i min sko så ständigt skavde utan att jag kunde hitta det. Ändå lämnade det en hårnad och under det ett djupt sår som viskade om skam och skuld. Om orenhet. Om att inte vara något värd. Som ett förrädiskt gift spred sig i hela min kropp. Det var den här händelsen som också förde in smärtan i mitt liv. Smärtan som uppkommer ur kroppens undertryckta vrede.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today.
Have this one more chance. Sometimes I wanna call.
Den här sången hört framför av min fina brorsdotter Amanda. Det är till barnet jag var då från mig idag. Märkligt nog är jag idag tacksam för allt som hänt. För nu kan jag se hur smärtan stärkt mig. Gjort mig modigare och kanske också klokare. Men vägen dit har varit lång. Kanske var händelsen också en av anledningen att jag ofta flydde in i bokens förtrollande värld. Det här var en värld som båda mina föräldrar introducerat mig redan som liten genom deras högläsning. En värld som inte var verklig och därför trygg. En värld jag kunde leva mig in i. Och kanske också finna insikter om mig själv. Jag minns inte det här, men mamma har berättat om att jag en dag kom hem från samhällets bibliotek. Jag var mycket upprörd och sa, nu har jag läst alla bibliotekets ungdomsböcker. Vad ska jag läsa nu? Böckerna blev också ett sätt att få kunskap om saker mina föräldrar inte hade tid eller kunde förklara. Ofta fick jag som svar på mina frågor, det är för lite för att förstå. Vilket stärkte min önskan att få veta ännu mer. Min första sexualupplysning till exempel, den kom från ett medicinskt uppslagsverk. Och som äldst av 6 syskon är svaret kanske inte så konstigt. Det fanns alltid mindre barn som behövde mer uppmärksamhet än jag. Idag kan jag se att de där orden, de som jag avskydde då, det var precis vad jag behövde i min utveckling. Jag kan också se att den kärlek och trygghet jag fick från mina föräldrar gjorde att den där enstaka traumatiska händelsen inte fick värre konsekvenser. En annan sak de gav mig, framförallt mamma som alltid fanns där fysiskt och som jag under lång tid såg som något negativt, det var att de aldrig hade tid att lyssna på vad jag hade berättat. Där föddes tron att det jag sa eller tänkte inte var intressant. Om inte ens min mamma orkade lyssna på mig, vem skulle då? Så jag blev mer och mer tystlåten av mig själv och därmed kanske också en bättre lyssnerska. Jag lyssnade på vad andra sa, tog till mig det jag fann intressant, lärde mig att genomskåda det som inte kändes äkta, som kanske var lögner. Och lärde mig kanske mer om människan än vad jag har varit, om jag hade varit den som alltid pratade. Men vi behöver alla få uttrycka vad vi känner. Jag gjorde det i min dagbok. Idag kan jag se att mitt behov av att skriva bottnade i min starka önskan att förstå vad som gömde sig i mitt inre mörker. Samtidigt som jag läste allt jag kom över hade jag en stark nära kontakt med naturen. Inspirerad av böckernas värdliga upptäcktsresande. Jag smög som en indian på främmande djur i skogen. Jag slängde mig trädgärna som Tarzan eller var Robinson Crusoe från den pyttelilla ön i kärnen bakom vårt hus. Och det var troligen tack vare den här närheten som jag behövde kontakten med verkligheten. Det är en av mina jobbiga, älskade småbröder som alltid störde när jag ville läsa i fred. Fast med dem blev boken just läst inspiration till ny spännande lek. Vi var de som upplevde alla 5 böckernas äventyr. Och jag var Jan Lindblad, fotografen som utforskade Amazonas djungler och blev vän med indianer. Jan Lindblad var en stor favorit för mig på den tiden. Jag ville resa med honom, se det han sett, uppleva alla spännande möten med djungelns vackra djur. Nu fick en av mina klasskamrater i 9:an göra den resan. Det berättade han på klassträff 20 år senare. Lyckost.
Ge mig en foxtrott, kom vargen i min kropp. Som det faller mig in kan jag väl visa min själ med vargen i min kropp. Febern försvinner, en ny tid rinner upp. Jag kan se klart på allt som har hänt. Vinden har vänt och den svalkar mitt sinne. Det är mod. Det är mod, min vän, att förneka den man är. Så kom ända fram så du och alla ser. Och lyssna till pianots melodi. Okay, Bill. kom med i en hotdrock och låt vargen i din kropp komma loss och visa dig något du inte förstått men finns där inom dig. Det är mod, det är mod min vän, att förneka den man är. Kom lyssna till en längtans melodi.
Lyssna på vargen i din kropp med Hanson och Wolf United. Under hela mitt liv har jag använt skrivande som terapi. Jag skriver av mig min vrede, min frustration, min sorg. Jag vräker på allt jag har för ner det på papper för att bli av med det som trycker mig. Efter några dagar brukar jag läsa igenom texten och ofta ger den mig nya insikter. Lika ofta upplever jag att styrkan i mina känslor har minskat betydligt. Jag minns en gång när min dotter, hon var då ungefär 11 år, kom till mig med en av mina dagböcker i handen och med bekymrad min frågade: men mamma, har du bara haft tråkiga saker i ditt liv? Jag svarade: nej hjärtat mitt, men när jag mår bra, då har jag inte tid att skriva, då njuter jag. Då låg hon glatt igen och släppte dagboken hon just läst. Skrivandet är också ett sätt för mig att ta reda ut tankar och känslor. Framförallt i valsituationer. Jag vet inte om det är typiskt för oss vågar, men vi lär oss svårt för att fatta beslut. Allt ska vägas för eller emot. Men när det känns rätt från hjärtat, då vet jag. När logik och intuition är i balans, då det är lätt att välja. Och numera verkar jag ha lite bättre kontakt med mitt hjärta. Periodvis när jag känner att det är viktigt skriver jag också ner mina drömmar för att sedan försöka tolka dem. I drömmarna får man ofta svar på frågor jag funderat över, till och med matteproblem. I drömmarna har jag mött och övervunnit många gamla rädslor, nu när jag ser deras möjlighet att utforska mitt inre. Tony Cripps drömlexikon har varit till stor hjälp. Men ibland räcker inte orden för att uttrycka det jag känner. Då målar jag ibland. Men oftast dansar jag ut mina känslor. I kroppens virvlande dans till berörande musik är jag totalt närvarande i nuet.
You were hiding from the stars, building walls that you assumed would protect a fragile heart from wounds. But lonely is the night, you hear knocking at your door. Maybe you don't have to
This has only just begun, and it's like you always knew. It's a melody I'm sung for you. All yesterdays will fade like a driftwood on the shore. You don't have to be
var The Moment med Bullock Hearts där två av mina brorsöner spelar. Ibland kan jag se mitt livs händelser som ett pärlband där varje pärla representerar ett viktigt skeende. De flesta pärlor är små, men så finns det några större. En stor pärla var förstås det som hände den där sommardagen när jag var 5 år, det där som jag förträngde. Och en annan var kampen för livet i en sjukhussäng 45 år senare. I den kampen kom insikten att jag verkligen ville leva mitt liv efter att i flera år kämpat mot en livsleda. Nu fick jag en andra chans och den ville jag inte kasta bort. Det var upp till mig, bara mig, vad jag gjorde med den gåvan. Eftersom smärtan var en ständig följeslagare i mitt liv, något som jag bekämpat och försökt droga ner, förstod jag nu första gången att det var dags att ta reda på själva orsakerna istället för att försöka fly. För det fungerade ju uppenbarligen inte. Jag hade något år innan fått diagnosen fibromyalgi dessutom. En kollega som hörde det sa, det kan väl inte stämma, du är ju ingen gnällkärring. Ja, jag vet att fördomar bottnar i okunskap. Det här var okunskap som jag själv hade, det måste jag erkänna. För att jag också haft fördomarna. Så livet gav mig en läxa. Det finns ett ordspråk. Det som inte dödar dig gör det starkare. Det här är ett ordspråk jag vill upphöja till sanning. Min sanning. Ett annat ordspråk jag har tagit till mig är kunskap är makt. Makt i betydelsen kunskap som hjälper mig att ta kontrollen över min hälsa och över mitt liv. Det var min tanke när jag började min forskning i smärtans mekanism. För att sedan förstå hur jag kunde läka. Eller åtminstone lindra. Min resa började i den fysiska världen. Nervsystemet, smärtreceptorer och hur vår kropp fungerade mekaniskt. Men ju mer jag läste, desto mer jag funderade över kopplingen fysiskt, psykiskt och mental smärta. Jag började förstå att smärtan kanske inte bara är ett fysiskt fel, en skada i kroppsvävnaden, utan så mycket mer. Kanske var den också en skada i den psykiska kroppen, i själen. Här kom insikten att det är jag, det är bara jag, som har ansvar för min hälsa och för mitt liv. Och med den insikten förstod jag att tillsammans med den kunskap jag skaffat mig så fanns möjligheten att hjälpa min kropp läka sig själv. Så jag skrev ner alla värdefulla tips från böcker av kända läkare. Jag skrev ner mina drömmar, mina tankar och känslor. Och jag förde drömdagbok och smärta- och energidagbok, kost- och träningsdagbok. Min ständiga fysiska smärta blev mitt privata forskningsprojekt. Tanken att jag någon gång skulle skriva bok har funnits hos mig sedan tonåren. Men inte för nu kände jag att jag hade något att förmedla. Den här anteckningen jag fört i mitt sökande efter smärtlindring krävde rent påtagligt att få bli en bok. En handbok med tips för andra i min situation. Kravet att jag skulle dela med mig av min samlade kunskaper fanns i mina drömmar, i mina tankar och känslor. Men under lång tid så stretade jag emot vad jag säger som kan vara intressant. Men en natt klockan 3 vaknade jag med mycket bestämd röst i mitt huvud som sa: skriv boken om min vän smärtan. Jag hade kvällen innan med kroppen vibrerande av smärta frustrerat fråga: vad vill du mig? Vad ska jag göra för att du ska tystna? Det var efter den natten jag började ändra perspektiv på smärtan. Istället för att som tidigare se den som något jag skulle övervinna började jag försöka se den som en vän. Men att ändra perspektiv så där plötsligt är inte helt lätt. Dessutom tyckte jag att min egen smärtlindringsprocess gick väldigt långsamt. Och trots alla hälsoförändringar jag gjort i mitt liv de sista åren. Och tålamod har aldrig varit min starka sida. I ren frustration skrev jag det här brevet till smärtan, rakt ur hjärtat. Smärtan, varför måste du ibland vara så fruktansvärt jobbig? Vad är du för vän som hela tiden väcker mig mitt i natten och sen inte låter mig somna om? Jag gav ju kroppen en behandling igår med problemen du skriker om. Kan du inte vara nöjd då? Alltså ibland frestar du mitt tålamod till det yttersta, bara så du vet. Vad vill jag ska göra? Jag slår knut på mig själv för att göra som du vill, ändå blir du aldrig tyst. Jaha, jag vet inte vad du vill egentligen. Men tala om det för mig då, på ett sätt som jag förstår. Ja, det är det du försöker göra. Då har väl inget annat val att lyssna på dig för att någon gång koppla. Men varför skaffar du inte ett lexikon, en manual? Du skulle göra ett jobb så mycket lättare. Ah, det är den du vill att jag ska skriva. Min vän, du gör det inte lätt för mig. Men okej, vad har jag för val? När det inte funkar att bedöva mig, slå något i huvudet för att få tyst på dig. Så vad vill jag ska ta med? Kanske vad som händer i kroppen när du flyttar in. Hur du uttrycker dig, varför du är en vän egentligen. Men kanske framförallt hur man kan behandla de fel och dysfunktioner som du bråkar om. Och så förstås min egen personliga upplevelse av dig. För du har förändrat mitt liv genom att ta grepp på mig och tvinga mig att titta djupt in i mig själv för att rätta till det som är fel. Ändå är du inte nöjd, även om du faktiskt har dämpat tonen något den sista tiden. Så fortsätter du på den inslagna vägen, vägen till högre insikt. Så stark och jobbig som du är borde jag minst få belöna med upplysthet. För att ha stått ut med dig under alla dessa år. Men just idag kan jag nöja mig med lite god sömn. Hur ska jag annars kunna orka skriva boken om dig? Låt oss göra en deal. Jag ger kroppen rätt hälsosam föda i lagom mängd, lagom motion, återhämtning, meditation, avslappning och sånt du vet. Och så håller du tyst. Alltså, är du inte nöjd med det? Visst jag väl, jag håller på med mitt sunda program länge nu. Men du har faktiskt blivit lite tystare under lite längre tid. Oftast, men inte idag. Idag tog du fram stora artilleriet. Varför vet jag inte. Inte än. We'll be right back. Det du just hörde var Life Will Kill You med Ida. Att skriva brev som om jag hade samtal, det är ett knep som jag ofta tar till när vi reder ut snåriga tankar och känslor. Och med det här brevet väcktes tanken att det i grunden kunde vara en psykisk smärta, en tanke som hjälpte till att öppna upp mitt länge gömda minne. För när minnet, demonen, jag vill kalla den så, som jag förträngt i så många år, slutligen visade sig, då hade jag påbörjat boken om min väns smärtan. Och i processen att försöka förstå min smärta hade jag skaffat mig redskap som jag nu kunde använda för att behandla minnet av våldtäkten på mitt 5-åriga jag. Och jag kan med stolthet säga att jag klarade det. Jag klarade att göra mig fri, alldeles själv. Fri från skammen, från skulden och från känslan av orenhet. Sista steget i min behandling, efter att ha släppt ut all min vrede, det var att förlåta. Det innebär inte att jag accepterar ett övergrepp, men jag var tvungen att förlåta för min egen skull, för att kunna gå vidare i livet. Efter behandlingen så skrev jag den här dikten. Med giriga vassa klor rispar du den vita lena huden på insidan av mina lår. Kräva den något för mig som jag varken kan eller vill ge dig. Med ormen som verktyg försöker du inta min kropp, äta min själ. Du tränger med våld in i min helgedom, sökande efter mitt ljus. Det rena barnets oskuldsfulla ljus vill du göra till ditt, besudla. Förstår du att du knäcker mina vingar? Att du bjuder in demoner i mitt liv? Demoner som tränger in i min kropp, som äter mig, förgör mig. Som bara lämnar ett skal kvar. Och en kärna. För i den kärnan gömmer jag mig. Dit når inga demoner. Här har jag frid. Här läker jag långsamt mina vingar. Långt borta från mitt andra liv. I mitt andra liv minns jag inte vad du gjort mig. Men min kropp minns. Min sargade 5-åriga våldtagna kropp bygger en mur. En ointaglig fästning runt kärnan av frid. Där göms en del av mig. Utanför förlorar jag känslan att vara hel. Tills den dagen muren rasar. Som en fjärilslarv i sin puppa tränger jag slutligen genom skalet. Omtumlad och med mycket smärta bryter jag mig igenom. Vecklar ut mina vingar, prövar deras styrka. Och flyger, fri, äntligen hel. För du kunde aldrig nå min själ.
I wanna be free, so free. Like a flower and the bee, like a bird in the tree, like a dolphin in the sea. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I wanna lay down and fly. When my time has come, I wanna lay me down and fly. But your mama, I'm coming home to the place where I belong. But your mama, I'm coming home to the place where I belong. I wanna be free, be me, be the being that I see. Not to rise and not to fall, being one and loving all. There's no high, there's no low, there's nowhere left to go, except inside a little star, saying be just who you are. Inside a little star, be just who you are. But your mama,
so free, like a flower and the bee, like a bird in the tree, like a dolphin in the sea. I wanna fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I wanna lay down and fly. When my time has come, I wanna lay down and fly. But your mama, I'm coming home to the place where I belong. But your mama,
du hörde just Pachamama med Darpan. Idag är jag så full av tacksamhet över de erfarenheter och upplevelser, smärtsamma som glädjefulla, som gjort mig till den jag är. De var livets gåvor och jag behövde dem alla. När jag lärt mig att förlåta insåg jag att det inte fanns något att förlåta, att allt som hänt mig var perfekt, precis som det var meningen. Och då infann sig tacksamheten över de här människorna och händelserna som gett mig gåvan att upptäcka mitt verkliga jag. Nu är det också lättare att följa livets flöde, att låta allt och alla jag behöver komma till mig. Ibland känns det som att jag skapar och skapar sin en ständig universell dans. Och kanske inte alltid förstår vad livet vill ge mig just i ögonblicket. Men med tillit till att jag får allt jag behöver, den blir starkare och starkare. Och det kanske inte alltid det jag önskat, utan ibland något mycket bättre. Och det är alltid det jag behöver. Jag tänker att meningen med livet är att finna sin sanna passion, sin unika talang. Att utveckla den och sen dela med sig av den. Först när jag lyssnade på mitt hjärtats längtan kunde jag skönja en mening med just mitt liv. Så nu utvecklar jag den gåvan så gott jag kan i skrivandet, i helandet och i min kontakt med Moder Jord och alla hennes barn. Och jag vill visa för alla som lever med smärta att det går att komma ifrån lidandet. Vi har alla ett unikt ljus inom oss. Men för att finna det kan vi behöva ta en lång omväg via snåriga stigar. Stigar kantade av sorg, smärta, rädsla och vrede. Men också kärlek, passion, njutning och glädje. Allt det som är livets yttringar, det som ger oss styrka, visdom och kärlek, om vi väljer så. Nu är jag heller inte rädd att möta livets utmaningar. Jag lyssnar mer på min kropp. Och låter smärtan som fortfarande finns hos mig men i mycket mindre omfattning guida mig i mitt dagliga liv. Nu vågar jag oftast springa med det vilda.
To the wind, I run free too.
Det här var min brorsdotter Amandas fina version av Wild Horses. Och med detta vill jag avsluta med att önska dig en underbart spännande och utvecklande liv. Ett liv där ditt inre ljus får lysa klart. Jag tror att det enda sätt vi kan förändra världen på det är att förändra oss själva och hur vi ser på den. För vi är alla en del av denna fantastiska värld och det vi gör kan sprida sig som ringar på vattnet. Tack för mig och ha ett fantastiskt liv.